Ja, egen härd är guld värd, brukar det ju heta så vackert här. Vårt hem är inte bara vårt hem, det är vår största kostnad och kanske också något som vi kan få ut pengar på den dag vi ska sälja det, förhoppningsvis. Men siffrorna pekar just nu på att det på fastighetsmarknaden i Finland inte ser så rosigt ut utanför storstadsregionen, framförallt Helsingforsområdet, att priserna står stilla. Vi ska börja med att faktachecka detta här med gästerna här i sändningen. Det är Heidi Schauman som är chefsekonom på Swedbank. Välkommen till Slaget efter 12.
Tack.
Och välkommen till Lea Adolfsson som är fastighetsmäklare i Ekenäs. Du är med från studion där. Välkommen också till Slaget.
Tack.
Vad säger ni, mina damer? Håller ni med om bild? Stämmer det här att priserna är på väg ner utanför Helsingfors?
Det är ju en utveckling vi har sett väldigt länge egentligen, om man tittar Helsingfors mot resten av landet, och att i Helsingfors stiger priserna, huvudstadsregionen kan man i princip säga, och största delen av resten av landet så har vi haft sjunkande bostadspriser en väldigt lång tid egentligen. Men förstås finns det enorma regionala skillnader, att i Uleåborgs centrum så är situationen ganska annorlunda än i Ekenäs, och inom Ekenäs finns det jättestora skillnader också, men att överlag så sjunker priserna, jo.
Mm. Vad säger du?
Jag kan nu berätta att det har nog varit en längre tid så att det här bostadspriserna har ju gått neråt, all synnerhet för de här egnahemshus.
Mm. Så de som så att säga tar den största risken att köpa sitt eget hus och stå helt på egna ben, de har då också så den tyngsta bördan när det gäller att få ut sina investeringar, kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga, därför att det där byggandet är ju ganska dyrt. Och sen när man har byggt ett sitt hus och kanske för lite för stort, och så kostar det ju ganska mycket att underhålla och bygga. Och det har nog sjunkit, de där priserna, så som det var för, om man nu säger här, en 5-6 år sedan tillbaka.
Mm. Det här i tidningar och i radio så brukar det ofta handla om unga familjer som ska köpa hus och går på visningar på lägenheter och så vidare att titta på. Men vi ska fundera lite kring hur det är kring de som ska sälja idag också. För den som ska köpa, om priserna går ner, är ju egentligen en bra sak.
Mm. Ja, visst är det ju det. Men också om man tänker som så att det här... Det är så ganska stort det här vårt liksom Raseborg-område. Att det som är närmast är jättebra att bo, så är det ju Karis, därför att där finns så hemskt bra förbindelser av både Åbohållet och lika huvudstadsregionen. Och flesta måste ju ha jobbet utanför Raseborgs område. Och sen Ekenäs är ju igen sen en annat område, om man tänker som så att vi har också här ganska mycket fritidsboende. Sen som gör det att priserna har lite, olika stadsdelarna kostar lite annorlunda.
Mm.
Om man nu funderar på det här att är det bra eller dåligt att priserna sjunker, så många familjer är ju den sitsen att man ska sälja någonting och köpa något större. Och då beror det ju väldigt mycket på att vart man vill flytta. Flyttar man till ett billigare område eller till ett dyrare område, så man är ju utsatt till båda ändarna. Att det är ju bara unga som köper första bostaden och gamla så att säga som ska sälja sitt sista hem och kanske flytta på hyra, som är i den här situationen att man bara är köpare eller bara säljare. Så att oftast så är det svårt så där för ett vanligt hushåll att säga att vad är nu egentligen bättre. Men hela den här uppfattningen om att göra kap på bostadsmarknaden, som många på något sätt tycker att är trevlig, så den försvinner ju i en sjunkande marknad. Men det betyder ju inte att det är dåligt. Att det förbättrar ju till exempel möjligheterna för människor att flytta från en ort till en annan om bostadspriserna blir billigare. Man är liksom inte, man sätter inte lika stor andel av sina pengar på boende om priserna sjunker. Men samtidigt när vi ser det här att vissa områden stiger priserna och vissa sjunker dem, så gör det ju det helt omöjligt för många att flytta till exempel till huvudstadsregionen. Och det är ju ett problem i och med att det är där jobben finns.
Mm.
det är ju sant det. Men sen också ska vi ju tänka att den här äldre som säljer sitt hus, så kanske det är därför som de priset har sjunkit mest. Därför att de har inte orkat köta om sitt hus och lika trädgården. Så det är också ett sånt här som påverkar det där att priserna sjunker.
Och där är det ju viktigt förstås att om man tänker på sitt hem som är ens viktigaste placering, så är det ju väldigt ostrategiskt att flytta så sent att man inte har orkat ta hand om huset. Men att där är just problemet att få tänka på sitt hem som en placering medan man bor i det. Men sen har man kanske ändå tänkt att man ska få en viss summa pengar den dagen man har tänkt sälja. Men man har inte riktigt tänkt igenom situationen i sin helhet. Att kommer jag att få så mycket och när lönar det sig att sälja? Vilka är de här faktorerna som påverkar det? Och att man gör de här kalkylerna. Att även om det är så stora pengar som man har fast i det, så är det förvånansvärt få som sitter varje år kanske och gör kalkyler. Att vad ska jag få för det här huset? Och vart ska jag flytta? Och vad är strategiskt att renovera och vad inte? Att det är ganska intressant i och för sig.
Ja, nu kalkulerar de också, att nu tar de ju kontakt med mäklaren och frågar att vad kan man liksom få för sitt hus. Men den som jag säger att om man blir äldre och man inte orkar köta sitt hus, så tycker jag att det är ganska förnuftigt att sen börja tänka att jag måste ju avstå för mitt hem. Och det är alltid för äldre människor, desto längre du bor där och desto längre du har haft det, så desto värre är det att avstå för sitt hem. Alltså det är så mycket känslor med som man tänker inte ekonomiskt just det tillfället kanske så.
Jag känner,
som man skulle borde göra.
Jag känner precis igen det där. Jag har sålt mina föräldrars hus där de bodde i 47 år. Så att jag vet precis vad du talar om. Men det här ni nämner nu här, det här skulle jag gärna vilja att ni reder ut åt mig. Alltså, vad är de där kalkylerna? Hur vet man när man ska sälja och hur vet man vad man ska renovera och det där? Vi känner ju alla igen den här bilden. Vi ser egna hemshuset till salu. Det är ett fint hus, trädgården. Ja, äppelträd har inte klippts på ett tag. Man ser på möblerna, man ser på inredningen och köket och så där. Man ser att det här är någon som har bott väldigt länge. Och det där, ja, oj, där måste jag göra ganska mycket. Och hur dyrt är det så där? Alltså, hur ska jag som säljare veta vad jag borde satsa på?
Inte finns det ju något entydigt vad man ska satsa på. Att visst kan man sälja gammalt också. Jag hör till en sån som alltid köper orenoverat i dåligt skick. För jag tycker att jag har bättre förmåga än många andra att omvandla det till något som ser fräscht och nytt och trevligt ut. En sund marknad, på en sund marknad så finns det utrymme liksom för all form av utbud. Men att det syns sen i priset. Och visst är det svårt att göra de här kalkylerna att vad skulle jag få för det här om det är orenoverat och vad får jag om det är renoverat. Men en bra tumregel är ju att aldrig riktigt låta någonting förfalla. Utan åtminstone vart femte år ta sig en titt på sitt hem och kolla att är det någonting vi borde fixa nu innan det blir riktigt besvärligt. Och det gäller allt från rör till fönster till golv till tak. Att man helt enkelt kritiskt granskar sitt hem med jämna mellanrum och gör de här lättare renoveringarna alltid när det behövs, så behövs det egentligen aldrig den där riktigt stora renoveringen.
Så att du inte säljer, då har du inte så här kom och hjälp mig objekt sen när det
precis,
är en dag du vill sälja.
Precis.
Ja, men då ska vi också tänka att det finns en viss livslängd i allt. Liksom hur länge det håller rörerna, hur länge det är vattenrören eller avloppsrörerna. När ska jag förnya badrummet, när ska jag förnya bastun, när ska jag göra den där ytlig renoveringen. Och man kan tänka sig alltså att det är säkert om man har bott där 20 år och ingenting är gjort. Så då är det ganska dyrt att börja renovera och sen börja sälja. Och alltid när det är liksom sista stunden som man börjar renovera och laga, man får aldrig det pengen tillbaka.
Men förstår jag dig rätt då att du skulle säga så här, efter 20 år med samma kök, badrum och lite allt möjligt, så egentligen är det, då kan man tänka sig att då borde man ta itu eller med allt?
Ja, då ska man nog börja tänka därför att det är ju sånt här som slits.
Och, alltså som tumregel för alla de här. Så jag har nu jag bor i ett radhus sedan 10 år tillbaka. Så att jag kan börja tänka mig att om 10 år till så egentligen borde jag ha gjort allt.
Ja,
alla de där sakerna.
Alla de där viktiga sakerna. Men när du bor i radhus så är det helt annat. Därför att det är ju bolaget sen som du kommer överens. Men om du bor i ett egnahemshus. Som de flesta bor ju här.
Mm.
Men där är ju sen det är viktigt att understryka att vi är ju inte råd här nu att alla ska springa ut och renovera sina gamla egnahemshus. Att det finns ju väldigt mycket sådana egnahemshus i dagens Finland, och då pratar jag om hela landet, som helt enkelt är osäljbara. Och då skulle det ju vara en enorm tragedi om man sitter på ett egnahemshus som är dåligt skick, som oberoende om det är renoverat eller inte går att sälja. Att där är det nog viktigt att känna marknaden också, att har man ett hus som ingen skillnad vad man gör, att det som ändå inte går åt. Och på det sättet det gör det här ekvationen ganska mycket svårare.
Mm. Jo, men det vet ju att det som är ute i periferin, det är alltid mycket sämre att ha pris på det där, oberoende vad det är. Det är alltid, vart är det läget? Det finns bara tre saker som man ska komma ihåg, och det är läget, läget och läget.
Mm. På rätt läge går att sälja vilket ruckel som helst.
Inte vilket ruckel som helst, men man säljer nog också sådana här som det kom fram här, sådana här renoveringsobjekt. Men då är det priset helt annat när det är renoveringsobjekt.
Mm. Och är dina, då, Lea Adolfsson, i dina kunder, så att säga, är de, hur mycket skulle du säga har viljan att vara som... Heidi Schumann berättade här att vilja köpa slitna objekt för att renovera själva. Är den lika stor idag att man vill, är beredd att ta renoveringar, eller har det här ändrats, eller vill folk ha mera perfekta hem direkt?
No, det är både och att nu säljer man de här så kallade renoveringsobjekt, men så finns det också sådana som vill ha färdigt. Att det är nog svårt att säga att det är sådana som jobbar långa dagar och pendlar mellan Helsingfors och Karis eller Ekenäs eller Åbo eller vart som helst. Så den har ju inte tid på samma sätt att renovera. Och har inte kanske krafter heller om man jobbar långa dagar och veckorna långa. Och så finns det sådana som är väldigt behändiga för sina händer och renoverar och kanske jobbar här nära och kan göra det på kvällarna och veckoslutet. Att man kan inte riktigt dra över en kam över alla. Att det är olika.
Mm.
Och jag som nu har varit med i den här branschen här i Ekenäs 24 år, så har jag nu sett både och för en av den andra kunder som är sen nöjda.
Just det, vi konstaterade här före sändningen att Heidi Schumann gillar att renovera på nätterna. Jag skulle ha själv jättesvårt att dra igång cementblandaren här klockan 8 på kvällen. Det orkar inte jag med.
Men sen om du är en investerare, att du köper en lägenhet för investeringsskifte, om det är ett eller tvåa, och så köper du sån här som är kanske lite dåligt skick, men bolaget är bra skick, då är det ju jättebra investeringsobjekt. Och så sätter du den igång och så i skick, och så hyr du ut den, och så får du ju därifrån också en bra objekt.
Mm. Men det här att det har ju hetat i många år, och många har ju, vi har haft väldigt låga räntor nu sen finanskrisen åtminstone. Vi har med hjälp av låga räntor, vi alla i hela världen, i hela västvärlden i alla fall, drivit upp fastighetspriser till löjliga nivåer, finansierade med billiga lån. Jag menar, är det här att den äldre skolan sa att det är alltid rätt att investera i ett hus eller en lägenhet? Gäller det fortfarande?
Jag skulle säga nej, det gäller inte, och jag skulle säga att gamla skolan också hade fel. Det är nog väldigt viktigt vad man investerar i, och skulle jag nu säga ur vanlig människas synvinkel, så är det nog viktigt att tänka på det här att man ska diversifiera, man ska inte ha alla ägg i en korg. Mm. Och risken är nog i Finland att man har sin egen lägenhet eller sitt eget hus, och sen om man har lite extra pengar så sätter man det i en lägenhet eller i samma stad ännu till, så det vill säga att man riktigt koncentrerar sin risk. Så att visst finns det stora problem med den modellen ifall vi får någon större störning på bostadsmarknaden, vilket ju förstås aldrig går att utesluta. Så att där skulle jag nog säga att vår modell är förlegad, och vi har väldigt mycket att lära oss av svenskarna som placerar mycket mer på aktiemarknaden. Men det som vi ser just nu är att de låga räntorna och Finlands avreglerade hyresmarknad, vilket är en positiv sak, har lett till att vi har massor med både utländska och inhemska fastighetsinvesterare som har kommit in på marknaden. Köper upp hela hus eller köper upp lägenheter som man sätter på hyra, vilket har skapat möjligheter för många människor att bo på hyra. Och det finns liksom annorlunda utbud än tidigare, men som har ändrat det här spelfältet ganska mycket. Att nu för tiden är inte standardhyresvärden kommunen eller en stiftelse, utan ganska ofta så är det en helt kommersiell spelare, vilket också har bidragit till att driva upp hyrorna.
Eller privat.
Ja, eller så. Privat. Just vanliga människor som har den där investeringslägenheten som man hyr ut.
Mm. Ja, men det finns ju mera chanser i Huvudstadsregionen än den här Raseborgsområdet. Vi har ju inte såna investerare här inte.
Mm. När det krävs lite större ja. Områden. Att visst finns det yrkesmässiga placerare på rätt så små orter, men att just Raseborgsorter är så pass små att dit kommer inte riktigt de här proffsen.
Mm. Hur utvecklas det då? Marknaderna alltså på de mindre orterna, om husen ligger av i till, alltså det får vi då de där nu pratar vi i sig både hus och lägenheter så här, men de här, jag är lite intresserad av de här husen som inte går att sälja. Mm. Vad när bedömer du så ett hus går inte att sälja? När drar du streck och säger nu lägger jag av här som det där uppdraget?
No. Om det nu är faktiskt ett truckel så nu är det ju svårt att sälja. Nu måste man ju säga att den här situationen är nog ganska dålig. Och då blir det ju bara sen värde på tomten. Och så är det igen att var det där tomten finns. Mm. Att är det på något sätt att man kan tänka sig att någon ska bygga där på nytt. No, så har vi ju de här våra stränder sen, som det finns ju väldigt mycket fina havsstränder och havstomterna sen. Det är ju helt annat. Där kan finnas vilket ruckel som helst. Och det är bra tomt och den har sin egen strandlinje. Så det säljer man ju ändå. Det går att renovera och laga i skick. Det är ju inget problem. Men om det är någonstans dit ute i skogskanten, så nu är det ju väldigt svårt.
Är dina kunder eller de som vänder sig till dig, är de förstående alltså när du säger att det här... Nej, vet du. Eller något sånt. Hur stor är förståelsen för att liksom acceptera att det här huset knappt går att sälja?
Det måste man ju kunna berätta åt den här kunden. Man måste vara ärlig mot dem och säga att det här priset som ni tänker att man ska få, så det är absolut omöjligt att få. Alltså det är ju det som är vårt sak att berätta det och vara ärlig med dem.
Mm. Och det där, och då blir det bara så helt enkelt.
Ja. Och sen oftast är det som så att det kan vara att det är dödsbo till och med som är det där säljare då. Att föräldrarna har bott där hela sitt liv och inte har gjort någonting. Så nu är det ju väldigt svår situation då.
Mm. Det är det här att den vanligaste förmögenhetsformen i Finland är ju den egna bostaden. Hur spelar det här för roll då för kunderna, för bankerna, att på något sätt om det här?
No, det är ju det att då när det började 50-talet och 60-talet och 70-talet, så det var liksom en hederssak för oss finländare att ha eget hus eller egen lägenhet. Så det var liksom den tidens förmögenhet.
Mm.
Så därför är det så jättesvårt sen att tänka på annat sätt, att man skulle bara ha aktiefonder som man sätter de pengarna. Så därför är det så att de äldre människorna har köpt sin... betala sitt hus och så har den köpt kanske en eller två sådana små lägenheter som de har satsat sina pengar.
Ja, om vi tittar på Finland så är det egentligen bara de 10 rikaste procenten i landet som har, där bostaden inte den största förmögenhetslaget i. Om man säger förmögenhetsportföljen, många anser nu inte att de har en förmögenhetsportfölj, men av vad man äger. Och det är nog en risk för vårt samhälle att nästan allas pengar är satta i sin helhet, eller så gott som i sin helhet, i bostaden. I och med att vi nu har en sån här situation där bostadspriserna sjunker på väldigt många orter i landet, så att vi är liksom utsatta på ett sätt som man inte är i många andra länder.
Men är man det också oavsett, jag förstår den som har tagit lån från banken och sen inte kan betala dem, det vill säga bostadens värde motsvarar sen, man har förlånat för mycket helt enkelt. Eller gäller det också de som har avbetalda?
Jag skulle säga att det gäller alla. Vi har ju inte det här problemet nu med att vi har stora mängder hushåll som inte klarar av att betala sina lån. Utan att vi har ju merparten av Finlands befolkning är utan lån. Mm. Att de som nu är över 50 år så har de flesta sina lån bortbetalda i Finland, och pensionärerna så är det väldigt få som har bostadslån. Men just det här att när man har räknat med att man kanske ska få 200 000 för det där huset, så att man kan flytta till en servicelägenhet eller något sånt när man är äldre. Så de kalkylerna faller samman. Om man då inte har några andra buffertar, någonting att ta till, så är det många äldre människor som kan hamna i riktigt, riktigt tråkiga situationer på äldre dagar när man inte kan köra bil mera till exempel. Och man kan helt praktiskt inte bo i det här egnahemshuset som är kanske några kilometer utanför centrum, och man orkar inte cykla mera. Så plötsligt så faller allting liksom samman. Och det är ju en väldigt tråkig situation, och den skulle kunna ändras ganska mycket med att man skulle haft en liten pengabuffert eller en placeringsbuffert någonstans. Men det är liksom för sent nu för de äldre generationerna, men jag ser det som väldigt viktigt att dagens unga tänker på lite annat sätt, i och med att vi säkert kommer att se stora ändringar på bostadsmarknaden också framöver, att inte det är något självklart att bostadspriserna i storstädernas centrum heller fortsätter att stiga. Nej. Att de här trenderna kastar och överraskar oss ofta. Det är inte så länge sedan vi pratade om Nurmijärvi-fenomenet, att många ville flytta ut från Helsingfors centrum, och nu är det liksom en självklarhet att vi tänker på ekologiska värderingar och urbaniseringen är som starkast, och det är helt andra trender egentligen där bakom som driver det hela, så man ska inte liksom ta någonting för givet. Det finns ingenting som är helt säkert, och det enda som då, sättet man kan skydda sig är att diversifiera, inte ha alla pengar fast på samma marknad.
No, när du pratar om det att 50-åringarna vill inte ha något lån, men det var den som var liksom i trenden, eller det var liksom en stolthet att jag har inga lån. Ja, och jag håller det här mitt hus, och så får jag härifrån sen den där pensionspengarna, eller lever bättre tid med pension. Men sen glömmer man den situation sen när man blir 70 plus, att man skulle kanske kunna sälja det här huset och sen börja bo någonstans lite lättare. Men sen har man bott så länge att det är svårt att lämna det där huset när den har så mycket känslor, när vi har byggt den där. Så det är ju självklart att det blir på det sättet. Men det kan ju hända att om man nu diskuterar mera om det här saker och ting, så man tycker nog att kanske det är nog bättre sen ändå att de har sitt hus som är skuldfritt.
Alltså det, många känner säkert, och jag känner stor sympati för det där, att här köpte jag ett hus, här var mina barn små, och sen blev de stora. Om jag har tur får jag barnbarn, och så kommer de hem till gamla pappa och sånt där. Att det är en fin tanke, så jag tror många kan känna så också, men skulle ni säga att vi borde flytta mera helt enkelt, och borde flytta ut? Det där är en dröm som vi helt enkelt håller oss fast i, eller? Förstår jag rätt där?
Jättesvår fråga måste jag säga, för att fortfarande en bostad är ens hem, och ens hem är en av de viktigaste platserna, eller viktigaste platsen i de flesta människors liv. Och att liksom skilja på det här hemme och placeringen, det är en så svår sits att var och en måste, skulle jag säga, ta ställning till det här liksom själv. Att vad är viktigare för mig, hur agerar jag? Klarar jag mig utan den här pengbufferten i slutet av livet? Att om man helt enkelt räknar med att man inte kanske klarar av att flytta till något annat ställe efter det. Medan sen är en del människor väldigt drivna av det här att man ser det som en placering. Jag har alltid själv sett på mitt hem som en placering. Att jag medvetet försöker tänka på att det här är en placering och ställe jag bor. Men att de flesta som jag känner är annorlunda.
Ja, det är nog svårt. Men sen finns det också sådana som sparar kanske varje månad lite och sätter till olika fonder de pengar, och sen har de ju sen också ett buffert för det.
Det är de ordentliga. Jag var inte så förr. Jag hade inte råd att spara så mycket, så att det gick inte under många år i mitt liv. Men hörni, det här, när vi nu ser att priserna står still, rent av sjunker, då infaller ju det här att motsatsen till stigande priser, när man ska slå till snabbt innan det blir ännu dyrare, så väntar man för det blir ännu billigare. Vad händer då?
Det blir ännu billigare, men att just då man sitter där i klämmen mellan två bostäder, att man skulle egentligen behöva ha lite större, så då ser jag inte kanske att faran nu är så jättestor att man bara väntar och väntar och väntar. Men att det kan just komma in att om man är ny på marknaden, men att då är det igen att de ställen där priserna sjunker ganska mycket, som är mindre orter och så här i Finland, så finns det inte alltid så bra hyresalternativ. Så Nej. Man kan ändå vara i en situation där alternativen är allt för få.
Mm.
Så att det är svårt, men att det är ju en generella regel med sjunkande priser, att de sen sjunker de ännu mer för att alla väntar med att köpa.
Mm.
Och sen just den här alla höghuslägenheterna här, så att de är gamla hus och det är orenoverade bolaget, så det är ju ganska svårt att börja sätta pengarna i fast i det att köpa någon investeringslägenhet. Så att man också måste vara så pass klok att man tittar på de här bolagets ekonomin, vilket skick det är och hur mycket det är renoverat och vad är det på kommande för renoveringar. Så att det är inte alltid så där att man kan köpa en lägenhet som är lite dåligt skick, att det finns mycket annat bakom det där också.
Mm. Jag tror vi förstår den här bilden också, det här 70-talshuset i någon liten ort, ganska ensamt höghus någonstans och sen är det inte renoverat. Det är inte där vi gör några fastighetsspekulationsvinster, bara för att man råkar ha sålt sin sommarstuga, eller hur?
Nej.
Just det. Men så vad tror ni, vad händer då med de här orterna nu? De här som vi målar upp här.
Det finns ju väldigt olika orter och många är just som kanske Ekenäs och Hangö, och i Insjöfinland finns det många sådana orter också, att många gamla egnahemshus kan bli någon sommarhem.
Mm.
Och även om befolkningen minskar på många av de här orterna, så liksom är situationen inte katastrofal, men att det är just det här läge och vilket som nu är det här läge som man uppskattar just då, men att det är liksom inte helt bäckmörkt, men att speciellt om man går till östra Finland så finns det nog väldigt många orter där det helt enkelt ser ut som att i och med att människor flyttar bort så blir det massor med tomma egnahemshus helt enkelt där, och det är en del av den här urbaniseringsprocessen som ju i Finland har kommit ganska sent jämfört med resten av Norden. Vi har haft ett väldigt befolkat land väldigt länge, men nu ser vi väldigt stora folkströmmar till de här tillväxtcentra då, som inte nu bara är Åbo, Tammerfors, Helsingfors, utan också Kuopio och Uleåborg till exempel är sådana orter dit det flyttar människor. Men jag tycker ju inte att det egentligen går att göra någonting annat än att jobba väldigt hårt på att bostadspriserna inte ska stiga så hemskt mycket i tillväxtcentra. Det vill säga att det ska vara möjligt att flytta.
Mm-hmm.
Och inte att hindra att de sjunker på glesorten, utan att jobba på att det byggs tillräckligt mycket i tillväxtcentra.
Men hjälper det de som har ett hus då långt bort? Nej.
Det hjälper inte dem. Om de inte får det sålt, får de det inte sålt. Men att ifall det byggs tillräckligt mycket och priserna inte liksom rymmer iväg helt och hållet i huvudstadsregionen till exempel, så är det möjligt att sen kanske ändå då köpa någonting där. Inte så fint som man hade tänkt och drömt om, men att det är ändå möjligt. Och där om vi jämför med Sverige så har vi haft en måttlig utveckling på bostadspriserna också i huvudstadsregionen. Men att det är någonting som måste jobbas på hela tiden. Att se till att det planläggs tillräckligt mycket och sånt som behövs. Och att det hela tiden byggs och så att priserna inte stiger allt för mycket.
Men om man tänker så att man skulle sälja här från Ekenäs eller Karis eller Hangö, man skulle sälja sitt hus, så skulle man köpa någonting istället för huvudstadsregionen. Det hinner, pengarna räcker inte till det. Det är absolut omöjligt att få sin bostad därifrån. Man får inte ens etta heller för det priset som man säljer sitt hus i Hangö eller Karis eller Ekenäs. Det är en fakta. Hur mycket det ändå byggs, det är nog en fakta att det pengen kommer inte.
Det är förstås, nu pratar du om Helsingfors kärncentrum, men det är ju enorma skillnader mellan Norra Vanda och Eira. Och förstås är det dyrare i Norra Vanda också än vad det är i Helsingfors, men det är ju enligt alla konstens regler, så är det överallt i världen. Och där ser man att huvudstadsregionen expanderar hela tiden. Den är fortfarande väldigt liten jämfört med vad den är kring stora metropoler i världen. Att man kan pendla i 2 timmar för att komma till centrum, att på det sättet det är ju så som det fungerar, att man flyttar så nära som man kan, så att säga.
Men nu är det dyrt i Esbo också. Helsingfors, och nu är det dyrt i Vanda. Och så om du får till Norra Vanda, så är du nästan lika ut i periferin ändå.
Precis, och sen kommer nästa Kyrkslätt, och sen är frågan att när börjar Karis räknas till huvudstadsregion? Att Borgå till exempel börjar vara riktigt dyrt. Det är dyrare än de flesta större städerna i Finland. Ja. Och det är för att det är så nära Helsingfors.
Ja, men där är också Borgå har gjort ganska mycket för sitt den här staden. De ser till att det finns dagisar, det finns skolor, det finns allt det där, att man satsar på det, att man får barnfamiljer dit. Mm. Och det är ju också en sån här sak som borde också göras i andra städer. Och titta att man har allt det där att bjuda färdigt för att flytta hit.
Mm. Men det är också sen beroende ju på den nära, alltså befolkningen, alltså nära till en mer eller mindre storstad eller studiestad eller något sånt där. Men om befolkningen flyttar, det blir ju väldigt utmaning för kommunalpolitiken att upprätthålla en högklassig barnomsorg. När alla flyttar bort.
Precis, det kostar. Först måste man se till arbetsplatserna att det är så nära att människor tycker att det är på pendlingsavstånd och att förbindelserna är bra. Att det är helt klart att Raseborg enligt internationella standards är tillräckligt nära Helsingfors för att pendla, men att fortfarande är det ganska få som pendlar, men allt fler. Att på det sättet så det är just där på gränsen att blir det pendlingsbart eller inte.
No, från Karis, när man ser på tåget, när man ibland åker till Helsingfors med tåget. Det är alltid inte på morgontågen riktigt fullt. Det pendlar nog ganska mycket folk där. Och sen finns det också från Ekenen som de åker med sin bil till Karis tågstation och sen åker till Helsingfors. Därför att det är bara för det när vi har så mycket arbetsplatser här som skulle borde finnas.
Mm.
Men sen ändå så måste man ju tänka att om man nu tänker de här våra små städer så att vad värdesätter vi? Värdesätter vi det att vi har naturen nära, vi har lugnt att bo och vi har kanske större tomter att ha och sen kanske få ett större lägenhet för det, eller hus för det priset som man får från Espoo en tvåa. Så det är också man måste ju tänka att hur våra invånare eller människorna här värdesätter det.
Mm. Jo, naturligtvis. Och innan vi slutar här, nu har vi så här kanske skrämt upp en och annan här som tänker, vänta nu, mitt hus just det och jag har ju inte gjort och så där. Har ni någon råd att ge till den som borde man skynda och sälja nu eller ska man behålla? Ska man ännu satsa och hur ska man tänka? Kan ni ge något bra svar på det?
Jag skulle säga att man måste tänka först sin livssituation. Vad det är. Mm. Är det sånt, och de där möjligheterna. Vad har jag för möjligheter? Så jag tycker att det är liksom så viktigt. Man måste också kunna trivas var man är och ha ett bra livskvalitet. Det måste man ju fundera. Men sen om man tänker att man ska börja sälja, då måste man ju sen ta itu med den där saken och börja göra med det sen. Att ta någon som tittar över det, en sån här, kanske en riktig yrkeskunnig byggmästare eller granskaren och gå igenom hela huset och sen börja se att vad ska man börja renovera. Har jag möjlighet att renovera? Om inte jag har möjlighet att renovera så måste jag sätta det priset att jag slipper av med det där huset.
Och finns det någon åtgärd, nu sa vi förut att det är svårt att få igen pengar om man börjar byta kök och badrum och värme och fönster och tak här sista sekund för att sälja. Det får man inte tillbaka, men finns det något man kan göra så att det blir någon åtgärd som är vettig att göra när man inför en försäljning?
No, det där viktigaste som det finns i ett hus är att renovera. Men sen är det också sen att tar man den här risken att man inte får så mycket för det huset att man vill sälja det eller något annat. Men det är alltid den där. Man kan ju inte säga en människa att gör så här eller ni ska göra så här. Jag tycker att det var och en är så förnuftig att tänka själv.
Vad säger banken Heidi Schumann?
Där skulle jag också säga att det är ett individuellt beslut. Att det finns inga standardlösningar tyvärr. Utan att alla måste just fundera på att vad är mitt läge just nu.
Mm.
Mm. Inga nya kakel eller ta bort de där locken på gjutjärnsplattorna på spisningen. Nej, nej. Nej, nej. Det måste var och en bestämma för sig själv. Tack så mycket för att ni var med i Slaget efter 12 här och vi vände in och ut på fastighetsmarknaden i detta land. Tack så mycket säger jag till Lea Adolfsson från Ekenäs att du är med i Slaget och tack så mycket Heidi Schumann som gav här goda råd från bankens sida. Tack för att du var med.
Tack.
Jag heter Stefan Winiger. Vi hörs igen i Slaget efter 12. Hej då.